En möjlighet är att de väntar med att ta kontakt tills vi kan visa någon sorts prov på en viss teknologisk eller etisk mognad. Kanske när vi kan resa mellan kärnor eller visar att vi ens kan bete oss som folk här på vår egen planet.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Psicotique. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum leap. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Varför har vi inte hört någonting av utomjordingarna ännu? Om sannolikheten nu är så enormt stor för att de finns där ute. Själv är jag ju övertygad om att de inte vill ha någonting med oss att göra helt enkelt. Och inte kan jag ju förebrå dem så som världen ser ut idag. Kvanthopps trogna lyssnare är sannolikt bekanta med Fermi-paradoxen, som är ett berömt vetenskapligt försök att närma sig den här frågan. Varför har vi inte hört någonting av utomjordingarna? Den italienska fysikern och Nobelpristagaren Enrico Fermi hade alltså lunchmöte med några kollegor 1950. Fermi var lätt irriterad av kollegornas nonchalanta bergsäkerhet på att utomjordingarna inte bara existerade utan rutinmässigt färdades över de enorma interstellära avstånden. Så Fermi ställde en enkel fråga som fick det att bli knäpptyst vid lunchbordet. Var är de då? Det är en bra fråga som många har försökt besvara under årens lopp. Och det finns flera populära tolkningar, flera försök att besvara det här seriöst och vetenskapligt. Vi ska i det här avsnittet ta en titt på några av dem. Och jag varnar på förhand, vissa av dem kan kännas lite skrämmande. Vi kan ju säga att det finns en hel del ingredienser till en skräckfilm här. Eller rent av flera. Jag menar, ta nu den mörka skogen-hypotesen. Eller bärsärkar-hypotesen. Fermi tycks ha öppnat en riktig Pandoras ask här. Hur som helst, välkommen till Kvanthopp. Jag heter Markus Rosenlund. Allra först, Enrico Fermi menade alltså att om det finns så många intelligenta utomjordiska civilisationer som entusiasterna hävdar, borde vi ha hört av dem vid det här laget många gånger om. Men vad menar han med det här? Låt oss ta en titt på det. Vår hemgalax Vintergatan är omkring 10 miljarder år gammal och mer än 100 000 ljusår i genomskärning. Säg nu att utomjordiska civilisationer har rymdskepp som kan färdas med 1% av ljusets hastighet, vilket borde vara helt görbart. Då skulle utomjordingarna vid det här laget ha hunnit ta sig fram och tillbaka över hela galaxen 1000 gånger om. Så varför har vi inte sett ett spår av dem eller snappat upp ens en enda av deras radiosignaler från rymden? Trots att vi har lyssnat både länge och väl vid det här laget med några av våra största och kraftfullaste teleskop. Den här uppenbara motsättningen mellan den beräknade sannolikheten för utomjordiskt liv i universum, som de facto är ganska stor, och den skriande bristen på bevis för sånt liv, framförallt intelligent utomjordiskt liv, har sedermera gått under namnet Fermis paradox. Men varför betraktas då sannolikheten för existensen av utomjordiskt intelligent liv som så stor? Låt oss kolla in vad siffrorna säger om det här. På den klaraste av kärnklara nätter kan man se omkring 2500 kärnor med blotta ögat härifrån jorden. Det är en försvinnande liten bråkdel av alla kärnor i vår hemgalax Vintergatan, som alltså innehåller mellan 200 och 400 miljarder kärnor. Men universum tar ju ingalunda slut med vår galax. Man räknar med att antalet galaxer i det kända universum ligger ungefär i samma storleksklass som antalet kärnor i Vintergatan. 200 miljarder och uppåt. I universum finns det med andra ord en galax för varje enskild kärna i vår mäktiga, enorma hemgalax Vintergatan. Och varje galax har i sin tur hundratals eller till och med tusentals miljarder kärnor i sig. Eller, tänk på det hela ur det här perspektivet. Enligt en grov uppskattning finns det 7500 miljoner 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 sandkorn på jorden. Enligt en annan grov uppskattning finns det 70 000 miljoner 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 kärnor i universum. Det finns alltså ungefär 10 000 kärnor för vartenda enskilt sandkorn på jorden. Men det här betyder ju såklart inte att alla kärnor har planeter som kan hysa liv. En stor del av kärnorna är antingen för stora och heta eller för små och kalla. Vi vet inte exakt hur stor andel av universums kärnor som är i samma kategori som solen, men gissningarna varierar mellan 5% och 20%. Nå, också om vi utgår från den konservativa, försiktiga änden av det spektrumet, 5%, så landar vi på mängden 500 triljoner, alltså 500 miljarder miljarder solliknande kärnor. Och vi tror att största delen av dem har planeter som kretsar runt dem. Fast bara för att det finns planeter där så betyder det ju inte automatiskt att de är lämpliga hemvistar för liv. Alltså att de är vad vi kallar jordliknande. Vissa forskare menar att uppemot hälften av de solliknande kärnorna har jordliknande planeter. Men en färsk studie landar på mera konservativa 22%. Nästan en fjärdedel. Det här skulle innebära omkring 100 miljarder miljarder jordliknande planeter i universum. Med andra ord skulle det alltså finnas 100 stycken jordliknande planeter i universum för vartenda ett sandkorn på jorden. Inte så illa, eller hur? Man skulle ju tycka, baserat på det här, att det formligen kryllar av intelligent liv där ute. Det här är ändå inte hela sanningen. Vi tar det här resonemanget ytterligare ett steg vidare. Hur många av de här jordliknande planeterna hyser någon sorts liv? I det här skedet blir andelen ren spekulation i resonemanget nästan 100%. Men okej, låt oss utgå från att 1% av dem hyser liv. Det här betyder att det skulle finnas en jordliknande planet med liv för varje sandkorn på jorden i universum. Det här är inte nödvändigtvis så långsökt med tanke på vad vi vet om livets utveckling här på jorden. Men det är i varje fall en hel massa jordliknande planeter, så därmed också en hel massa utomjordingar. Eller? Ja, vi måste fortsätta resonemanget ännu en liten aning här. På hur många av de här nämnda jordliknande planeterna med liv lyckas det livet överleva alla utmaningar länge nog för att bli intelligent och starta civilisationer? Låt oss igen helt spekulativt kasta fram siffran 1% av de jordliknande planeterna med liv har alltså intelligent liv på sig. Det här lämnar oss med 10 biljarder, 10 miljoner miljarder planeter med intelligent liv i universum. Lägg alltså märke till att det här är baserat på de mest försiktiga och konservativa uppskattningarna av mängden solliknande kärnor och jordliknande planeter i universum. Den verkliga siffran kan vara betydligt högre. Den kan ju förstås också vara betydligt lägre. Felmarginalerna är stora åt båda hållen. Därför blir felmarginalen naturligtvis ännu större om vi frågar hur många av de här utomjordiska civilisationerna lyckas uppnå en högre teknologisk nivå, till exempel förmågan att kommunicera med radio så att de kunde sända och ta emot meddelanden, till exempel från oss, och dessutom förstå och avkoda vad det är som de snappar upp. Det finns en ekvation för att räkna ut just det här. Den formulerades 1961 av radioastronomen Frank Drake just i syfte att uppskatta antalet högteknologiska civilisationer i vår egen galax Vintergatan vid en given tidpunkt. När Frank Drake själv formulerade ekvationen 1961 gjorde han en första grov uppskattning och fick fram ett antal mellan 1 och 10 000 kommunicerande civilisationer i Vintergatan. Senare analyser har varierat kraftigt beroende på vilka värden man väljer att sätta in. Carl Sagans beräkningar gav oss på 70-talet siffror på tusentals till och med miljontals civilisationer i Vintergatans galax alltså.
Think of how many stars and planets and kinds of life there may be in this vast and awesome universe.
Ny exoplanetforskning och bättre uppskattningar av mängden beboeliga planeter har lett vår tidsforskare fram till att några tiotals till några hundra civilisationer kan existera i Vintergatan just nu. Men det är fortfarande extremt osäkert. Nå, hur som helst, till och med om vi utgår från ett tiotal eller rent av 10 000 högteknologiska rymdfarande civilisationer i vår egen galax Vintergatan, tycker många att Fermi hade en poäng. Vi borde ha hört av dem vid det här laget. Och det är nu vi kommer till de lite skrämmande föreslagna vetenskapliga orsakerna till att så inte är fallet. Här följer nu en lista i ingen speciell ordning. Vi kan ju börja med hypotesen kallad
den mörka skogen.
Den här hypotesen, den mörka skogen, bygger på idén att intelligent liv, som är intelligent på riktigt, förstår att ligga lågt. De undviker att sända ut signaler för att undgå upptäckt av potentiellt farliga civilisationer. Den mörka skogen-hypotesen har fått sitt namn från science fiction-författaren Liu Cixin, som använde den som en central idé i sin roman med samma namn från 2008. Där beskriver den här kinesiska författaren universum som en mörk skog, där det finns farliga jägare som strykar omkring. Så det gäller att undvika att bli upptäckt. Ni kan ju bara gissa om mänskligheten har vett nog att hålla tyst i Liu Cixins berättelse.
They are coming.
Who are they?
That's the question.
Jag menar, vi har ju också i verkligheten gjort jorden till en riktig julgran som formligen skriker ut att hoho, titta hitåt, här är vi. En som ansåg att det här inte är värst smart var professor Stephen Hawking. Frid över hans minne.
No less than the cosmologist Stephen Hawking warned, do not transmit to ET.
Basunera för allt i världen inte ut vår existens opposition, menade Hawking. Man vet bokstavligen inte vem som lyssnar och vilka ondskefulla avsikter de kan tänkas ha. Och ja, no, tiden får väl utvisa om han hade rätt eller fel. De första signalerna som kunde upptäckas av en utomjordisk civilisation började skickas ut från jorden på allvar runt 1930-talet. Vilket innebär att vår så kallade radiosfär, den här bubblan av radiovågor som omger jorden, nu sträcker sig ungefär 90 ljusår ut i rymden. Inom den radien finns uppskattningsvis tusentals stjärnor och flera av dem har planeter i den beboeliga zonen, så de kan redan vara på väg. Men rymden är ju väldigt stor, kanske lyckligtvis, så det kan ta en stund för dem att nå fram om vi säger så. Nästa punkt på listan, också den är ganska skrämmande.
2. Det stora filtret-hypotesen.
Den här hypotesen föreslår att vi inte har blivit kontaktade av utomjordingar på grund av att varje avancerad civilisation har ett nästan oöverstigligt hinder eller filter inom citat som potentiellt stoppar dem från att ta steget till att bli en rymdfarande civilisation. Det obehagliga med den här förklaringen är att vi inte vet om det här filtret ligger bakom oss eller framför oss, eller ens vad det filtret är för någonting. Säg nu att det här filtret innebär steget från död materia till liv. Att det är extremt sällsynt att det sker alltså, och att det ligger bakom oss. I så fall är vi en av de ytterst få civilisationerna som har lyckats passera filtret. Det skulle ju i så fall vara goda nyheter. Däremot kan filtret ligga framför oss. Säg nu att filtret går ut på att utplåna sig själv. Kanske genom ett kärnvapenkrig eller en klimatkollaps. AI som blir okontrollerbar eller något annat skäl som vi ännu inte känner till. Säg nu att det här är nästan oundvikligt för teknologiska samhällen.
Now I am become death, the destroyer of worlds.
Om filtret ligger framför oss, och det är av den här sorten, betyder det att vi troligen är dömda att utrota oss själva innan vi når interstellär potential. Precis som alla de där andra där ute som har gått samma väg. Och därav alltså den här kompakta tystnaden där ute. Och ja, jag menar det är ju inte precis en långsökt tanke när man ser på världen idag. Ironiskt nog är det för övrigt exakt det här filtret som Elon Musk ville gardera oss mot när han började bygga raketer för att föra mänskligheten till Mars och göra oss till en multiplanetär art, som han själv säger. I dagens läge känns det ju liksom mera som att han är en del av själva filtret än som en del av räddningen.
3. Berserkerhypotesen.
Den här idén går ut på att universum en gång var fyllt med liv, men att någon form av självreplikerande automater, berserkermaskiner inom citat, har rensat ut allt liv som har blivit tillräckligt teknologiskt avancerat. Det här är ju en sorts variant av mörka skogen-hypotesen, fast en mera passiv sådan. Tänk dig i alla fall att en civilisation någonstans i universum utvecklade autonoma, självkopierande drönare, avsedda att eliminera något hot eller något problem. Och att de här drönarna började leva sitt eget liv. Lite som robotgräsklippare som fick spader. Först eliminerade de civilisationen som byggde dem. Tänk lite i banorna av Terminator-filmerna.
Hasta la vista, baby.
Och sen gav de sig på alla andra där ute. Inte på grund av ondska, utan bara på grund av programmering som gick snett. Eller nanoteknologi. Den brittiska författaren Ian M. Banks använder begreppet hegemonizing swarm i sina culture-romaner för att beskriva en extremt aggressiv och expansiv form av nanoteknologiskt djävulskap. I Banks tappning handlar det alltså i princip om en nanoteknologisk självreplikerande svärm som har ett enda mål. Omvandla allt den stöter på till sig själv. Oavsett om det är materia, teknologi eller levande organismer som kommer emot. Den här svärmen expanderar exponentiellt. Den kopierar sig själv och sprider sig som ett aggressivt virus.
Because all it knows how to do, its main function is to build more and more of itself.
Och kruxet här är alltså att den saknar både etik och syfte utöver självförökning då. Den kan som sagt ha skapats med ett till synes oskyldigt mål, men den blir en okontrollerbar katastrof som leder till, tja, ett tyst universum. Ett annat, lite äldre namn på den här sortens hotfulla automater är von Neumann-sonder. Självkopierande robotar som utforskar och koloniserar rymden i en destruktiv version. Vidare till nästa förklaring på listan över potentiella svar på Fermi-paradoxen, eller orsaker till att vi inte har blivit kontaktade av utomjordiska civilisationer.
4. Simulationshypotesen.
Enligt den här förklaringen lever vi i en simulation, en datorgenererad verklighet, skapad av en avancerad intelligens. Och av vilken orsak då? Tja, kanske den här simuleringen har startats för att enbart fokusera på mänskligheten, medan allt annat intelligent liv har utelämnats, helt medvetet. Men frågan kvarstår, varför? Ja, säg det. Kanske vi är ett examensarbete på en hylla i någon datorklass i en skola någonstans. Eller så är vi en tamagotchi i något utomjordiskt barns ficka. Eller kanske vi är ett datorspel av någon sort. Eller kanske vi är ett experiment i vad som händer när apor får atombomber. Eller kanske det helt enkelt är billigare att simulera ett universum utan andra intelligenta arter. Eller kanske de bara är överflödiga, de här övriga. Eller kanske det är en del av experimentets parametrar. Kanske de här som kör experimentet vill se hur en ensam civilisation utvecklas. Men hej, vad vet någon? Om simulationshypotesen skulle råka vara sann, betyder det att vi aldrig kommer att hitta utomjordiskt liv. För det finns inget. Inte ens vi själva finns på riktigt.
5. Zoo-hypotesen.
Den här möjliga lösningen på Fermis paradox föreslår att avancerade utomjordiska civilisationer medvetet undviker kontakt med mänskligheten. Ungefär som vi skulle göra med djur i ett naturreservat eller en djurpark. Därav namnet Zoo-hypotesen. Med andra ord, avancerade utomjordiska civilisationer existerar, men de gömmer sig för oss. Istället för att aktivt kommunicera eller besöka oss, observerar de oss på avstånd. Kanske av etiska skäl, eller för att vi ännu inte är redo för kontakt. Tänk David Bowies Starman. Också det här är i princip en klassiker från science fiction-sammanhang. Ta nu Prime Directive-principen, till exempel känd från tv-serien Star Trek.
History has proved again and again that whenever mankind interferes with a less developed civilization, no matter how well-intentioned that interference may be, the results are invariably disastrous.
Tanken är alltså att om en högt utvecklad civilisation skulle ingripa i en lägre stående civilisations utveckling, skulle det kunna förändra deras kultur och teknologi på ett sätt som kan vara oförutsägbart eller skadligt för dem. De här utomjordingarna kan därför ha en policy att låta mindre avancerade civilisationer utvecklas i fred i sin egen takt. En sån här intergalaktisk stor civilisation kan rent av ha etablerat en lag om icke-intervention eller ett etiskt regelverk som förbjuder direkt kontakt med underutvecklade arter som vi. En möjlighet är att de väntar med att ta kontakt tills vi kan visa någon sorts prov på en viss teknologisk eller etisk mognad. Kanske när vi kan resa mellan kärnor eller visar att vi ens kan bete oss som folk här på vår egen planet. I så fall så skulle jag med andra ord inte hålla andan i väntan på det där samtalet från Galaktiska rådet. Jag vet inte om den här förklaringen nödvändigtvis är min egen favorit, men Om det finns avancerade civilisationer där ute som vet om vår existens, så känns den på något vis som den mest sannolika, om man frågar mig. Sen finns det ännu en passiv version av Zoo-hypotesen som jag måste nämna här till slut. Det finns också en klar möjlighet för att utomjordingarna existerar, men att de helt enkelt inte bryr sig om oss. Lite på samma sätt som vi inte aktivt kommunicerar med kackerlackor eller amöbor här på jorden. Douglas Adams är inne på det här spåret i sin bok Liftarens guide till galaxen, där det fiktiva utomjordiska uppslagsverket sammanfattar jorden med två ord. Mestadels harmlös. Fast jag misstänker ju att de i så fall dessutom tycker att vi är fula och luktar illa också. Helt rätt åt oss. Det var allt för den här veckan. Ett nytt avsnitt av Kvanthopp dyker som vanligt upp nästa lördag på Yle Arenan. Ha det gott tills vi hörs igen, säger jag, som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!